السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، vi tackar Allah Azza wa Jal för alla gåvor som vi har fått. Och säkerligen så är den största gåvan en människa kan få vägledning till al-islam och till att följa profeten sallallahu alaihi wasallams sunna. Så vi tackar Allah Azza wa Jal för denna den största gåva en människa kan få. Och vi ber Allah Azza wa Jal att vi ska vara stadiga på denna religion och dö på den. En annan väldigt stor gåva vi har är brödraskapet i islam. Det är mycket, mycket vackert att kunna samlas på det här sättet. Att kunna få träffa sina bröder och att systrarna får träffa sina systrar i al-islam. Det är också ett tillfälle för oss när vi samlas på det här sättet att lära oss någonting om vår religion. Så vi ber Allah Azza wa Jal att denna dag och eftermiddag ska bli till en dag som gynnar oss i kunskap och sen också i handling. Som vi alla vet så är muslimerna bröder och systrar. Den muslimska umman, den muslimska nationen är som en enda kropp, som en enda byggnad. Ni vet alla att det inte finns någon skillnad bland muslimer vad gäller ras eller nation eller liknande. Det är heller ingen hemlighet att den muslimska umman befinner sig i ett svagt tillstånd. Det är ingenting som har undgått någon av er. Vi ser allihopa hur de muslimska länderna står i brand. Vi ser alla hur oroligheter sprider sig över de muslimska länderna. Vi ser hur muslimerna drivs på flykt. Vi ser hur män, kvinnor och barn dör. Och vissa lever under extremt svåra levnadsförhållanden. Vi ser också att kyrk av guderi är utbrett i de muslimska länderna. Vi ser tyvärr hur muslimer dyrkar gravar. De fäster sig vid helgon. De slaktar åt andra än Allah Azza wa Jal. Vissa de höjer upp sina imamer och lärda till en nivå där de säger att deras shuyukh tar sin kunskap direkt ifrån Allah Azza wa Jal. Vissa andra påstår att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam närvarar vid deras träffar. Vi ser tyvärr hur många muslimer är långt borta ifrån profeten sallallahu alaihi wasallams sunna. Och det är heller ingen hemlighet för er att ni som praktiserar det sunna och försöker följa profeten sallallahu alaihi wasallam, att ni ibland ses som främlingar. Det är ingenting som har undgått någon av er, tror jag. De som strävar efter att följa profeten sallallahu alaihi wasallam sunna ses som främlingar. De ses som att de gör någonting udda och märkligt. Inte bara i väst utan även i de muslimska länderna. De som strävar efter att följa profeten sallallahu alaihi wasallam sunna kallas ibland för öknamn. Det påstås att de har kommit med någonting nytt. De säger vi känner inte igen det här från våra förfäder och föräldrar. När man ser tillståndet som muslimerna befinner sig i så är det väldigt lätt att ens känslor sväller över. Det är väldigt lätt att man blir känslosam och låter ens känslor styra. Men vad är lösningen på alla de här problemen som vi ser i den muslimska världen? Vart finns lösningen till de sakerna som vi upplever i den muslimska världen? Finns det någonting som vi kan göra, var och en av oss, allesammans, för att bygga upp den muslimska nationen? Finns det någonting som vi kan göra som underlättar för muslimerna och deras tillstånd? Finns det någonting som du och jag kan göra? Det här är temat för dagens seminarium. Och det är detta biiznillah som vi kommer att prata om idag. Vilka är de korrekta lösningarna på de problemen som vi ser? Och vilka är de felaktiga lösningarna på de problemen som vi ser? Vad säger islam i ljuset av Koran och Sunna? Jag tror inte att det är någonting som är dolt för er att många muslimer idag pratar om de här problemen. I olika media, i olika sammanhang, på fredagspredikningar, överallt. Överallt så pratas det ju om muslimernas problem, eller hur? Vissa kommer med lösningar. Som att man ska gå ut på gatorna och torgen. Och man ska gå emot makthavarna som är orättvisa. Eller makthavarna som har misslyckats. Vissa av dem säger och uppmuntrar muslimerna att gå ut på gator och torg. Även om du bara har med dig en gaffel. Bara du gör någonting åt saken. Vi ska titta på om det här är korrekt enligt Koran och Sunna. Andra säger nej, vi ska försöka ena muslimerna kring ett och samma parti. Även om muslimerna skulle ha olika åsikter i olika frågor. De säger vi enar muslimerna i ett och samma parti för att göra oss enade och starka. Även om den ena skulle förbanna profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare. En annan åkallar andra vid sidan av Allah och gör shirk. En tredje förbjuder från båda dessa saker. Så säger de nej, det spelar ingen roll. Vi enar oss ändå kring ett och samma parti. Och de olika åsikterna vi har eller meningsskiljaktigheterna, de blundar vi för. Det här är ändå små meningsskiljaktigheter. Det är sant att Allah Azza wa Jalla har beordrat oss att enas. Och det är sant att profeten sallallahu alaihi wasallam har beordrat oss att vi ska enas. Men enas kring vad? Ska vi inte enas kring det som profeten sallallahu alaihi wasallam kom med? Kring det som följeslagarna var upprättade på? Det här och mycket mer kommer vi inshallah ta'ala att prata om under dagens seminarium. Och vi är mycket glada att få vara här. Och vi tackar alla de som på något sätt har bidragit till att göra det här möjligt. Och vi tackar alla som kommer för att närvara. Vi kommer ta upp 4 stycken ämnen idag inshallah ta'ala. 4 korta ämnen. Det första ämnet är orsakerna till det som har drabbat muslimerna och den muslimska umman. Det andra ämnet är felaktiga lösningar till de här problemen. Det tredje ämnet är vad vi alla måste börja med för att kunna lösa det här problemet. Och det fjärde är praktiska exempel på vad du och jag i praktiken kan göra för att bygga upp det muslimska samfundet. Och jag har med mig 2 föreläsare idag som inte heller är okända för er. Vår broder Abdul Wadud och vår broder Abu Daud Abdallah. De flesta av er känner till dem. De är båda examinerade från det islamiska universitetet i El-Medina. Där de även har studerat med ulema i Medina, de lärda. Och vi har tillsammans sysslat med da'wa och försökt kalla till Allahs religion under snart 15 års tid. Och vi har sett mycket under de här åren. Vi har sett många händelser i de muslimska länderna och i den muslimska världen. Och vi har även sett mycket förändring vad gäller da'wan och muslimerna här i Sverige. Vi minns tydligt det som hände i Bosnien för många år sedan, kriget där. Vi minns tydligt vad som hände i Tjetjenien för länge sedan. Vi minns det första Irakkriget. Vi har sett utvecklingen i Afghanistan. Vi minns tydligt attackerna mot World Trade Center. Vi minns det som hände i Indonesien runt år 2000. Vi har sett vad muslimerna i Afrika har gått igenom under alla dessa år. Och vi har även sett mycket under våra resor i den muslimska världen. Om man vill se hur den muslimska nationen eller umman ligger till, så kan man se det på ett väldigt bra sätt i Hajj. I Hajj så samlas muslimer från hela världen. Och när man bor i Mekka och Medina så ser man muslimer komma från hela världen under hela året. De kommer på Umrah och de kommer i Ramadan ännu mer och de kommer i Hajj. När man bor där under en längre tid så kommer man i kontakt med muslimer från hela världen. Och man ser på nära håll muslimernas olika tillstånd och situationer. Vi har sett med våra egna ögon människor som kommer till profeten sallallahu alaihi wasallam stad al-Medina. Och vi förutsätter att de vill gott. Men vi har sett många gånger med våra egna ögon hur besökare kommer till al-Medina och ställer sig framför profeten sallallahu alaihi wasallams grav och tillber och gör åkallan till profeten sallallahu alaihi wasallam. De är kyrk av guderi. De ber profeten sallallahu alaihi wasallam och ber till profeten sallallahu alaihi wasallam istället för att göra dua till Allah azza wa jalla. Det är kyrk som är utspritt i våran umma. Vi har sett med våra egna ögon hur folk kommer i hajj och de står framför Kaaba. De har spenderat pengar för att komma dit. De kanske har väntat hela sitt liv för att komma dit. Och deras avsikt kanske är god. Men de står framför Kaaba och de åkallar andra än Allah Azza wa Jal. De reser sina händer och de tillber Ali. Och de säger, ja Ali, ge mig det ena och ge mig det andra. De åkallar Al-Hassan och Hussein. Och mycket annat som man bevittnar om man är på plats. Man kommer också i kontakt med människor med alla möjliga olika trosläror och trosuppfattningar. Vi ser hur muslimerna har lämnat profeten sallallahu alaihi wasallam sunna och istället vänder sig till berättelser, historier, skrock, påhittade hadither istället för att följa den autentiska sunnan. Men finns det då något ljus mitt i detta mörker? Absolut. Vi har också sett väldigt, väldigt mycket gott. Vi ser studenter som kommer från hela världen för att lära sig sin religion. För att sitta och studera hos de lärda. För att lära sig korrekt aqida, troslära. Studera profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Studera Koran och tafsir och fiqh och alla de andra områdena. Som de lär sig och sen åker tillbaka till sina länder och sprider. Så det finns absolut mycket gott i detta mörker. Vi har också sett en otrolig utveckling i Sverige. För några år sedan så kanske bröder inte skulle tro att ett sånt här evenemang skulle vara möjligt och att det skulle dyka upp så här mycket folk. Vi minns för några år sedan när vi samlades på små, små platser och vi var väldigt få i antal. Nu, alhamdulillah, så ser vi att islam växer. Kunskapsnivån är mycket, mycket högre. Och det finns otroligt mycket gott. Alhamdulillah. Vårt mål med våran da'wah har alltid varit långsiktigt. Vårt mål med vår da'wah har alltid varit långsiktigt. Och det är att vi tillsammans ska bygga upp någonting starkt. Och ni är alla en del av det bygget. Varje individ är en del av det bygget. Därför att muslimerna är som en enda kropp, som en enda byggnad. Det som drabbar en del av muslimerna påverkar resten av muslimerna. Alla kan vi göra någonting för att förbättra muslimernas situation. Alla kan vi göra någonting för att bygga upp det muslimska samfundet. En del med sin islamiska kunskap. Genom att kalla till islam och kalla till profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Andra bidrar med sina pengar. Andra bidrar med sin tid. Att närvara vid sådana här evenemang. Att närvara vid lektioner. Att lära sig sin religion. En del, de utbildar sig inom områden som gynnar sig själva och gynnar muslimerna. En del jobbar för att stärka banden mellan muslimerna. Så det finns någonting som alla kan göra för att vara med och bygga upp den muslimska nationen. Och det är det här som är temat för dagens seminarium. Så jag vänder mig först och främst till vår broder Abdul Wadud med frågeställningen: vad är orsaken till det som har drabbat muslimerna? Och vad är den allmänna lösningen på det här problemet? Faleta faddal, mashkura.
Assalamu alaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Thumma ma ba'd. Ahla wa sahlan, vi välkomnar alla, välkomna hit, de som har kommit från andra städer också. Utan tvivel, som broder Josef sa, personen som kollar runt omkring sig och hör om muslimernas tillstånd kommer att bli väldigt ledsen. Och kanske också kommer att känna en hopplöshet. Vad kan jag göra? Varför är det som det är? Och vad är lösningen på problemen? Men som muslim måste man veta en väldigt viktig princip. Jätteviktig princip. Och det är att islam har kommit med lösningen på alla problem. Alla problem. Allah subhanahu wa ta'ala har inte sänt ner en sjukdom förutom att han har sänt ner dess botemedel. Så som profeten sa alaihi salatu wasalam, att Allah har inte sänt ner en sjukdom förutom att han har sänt ner ett botemedel. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila. Det finns de som känner till det och det finns de som inte känner till det. Så umman kan beskrivas som sjuk, men det finns ett botemedel. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa också: "Ayyuhan nas, innahu laysa shay yuqarribukum min al-janna wa yub'idukum min an-nar illa qad amartukum bih." Människor, det finns ingenting som för er närmare till paradiset och tar er längre bort från elden förutom att jag har beordrat med denna sak. Och det finns ingenting som för er längre bort från paradiset och närmare till elden förutom att jag har varnat för denna sak. Så islam är komplett. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Så islam har kommit med svaren på alla frågor. Men som brodern indikerade på, det kanske är få människor som känner till svaren. Och det kanske är få människor som än bryr sig om att leta efter svaren på muslimernas problem. Och svaret finns i att gå tillbaka till Koranen och Sunna. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som inte talar från egna begär, han sa i en autentisk hadith: "Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira." För den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf, mycket olika åsikter, mycket splittring bland muslimerna. Och det här är det som vi lever i idag. Vi ser mycket splittring och oense och osämja bland muslimerna. Men han lämnade oss inte med den här tråkiga nyheten, utan profeten sallallahu alaihi wasallam gav oss också lösningen på det här problemet. Vad sa han för någonting? "Fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rashidin al-mahdiin. 'Addu 'alayha bin-nawajib wa iyyakum wa muhtathat al-umur." Om ni ser denna splittring och förvirring bland muslimerna, gå då tillbaka och håll fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiin. Bit fast vid den med era hörntänder, och jag varnar er för nyinförda saker. För varje nyinförd sak är en innovation. Så i denna hadith beordrar profeten Muhammad alaihi salatu wasalam muslimerna med vad de måste göra den dagen muslimerna är splittrade. Och vad var lösningen? Att gå tillbaka till sunna och sahabas sunna, som är samma som profeten Muhammad sunna alaihi salatu wasalam. Och det här liknar också hadithen där profeten alaihi salatu wasalam, han sa att muslimerna kommer att splittras i 73 sekter. 73 grupper. Och de är alla i helvetet förutom en. Och när han frågades vilken i denna grupp ya Rasulullah, så sa han: "Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Det som jag och mina sahaba är på idag. Det här är den sanna och rätta islam. Den räddade gruppen, som ulema kallar den för. De andra är dömda till undergång. Men den enda räddade gruppen är den som håller fast vid det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och hans sahaba var på. Resten av grupper är vilse. Men han beskrev, han sa här: "Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Det som jag och mina sahaba är på idag, det här är den rätta islam. Yani den gamla islam är den rätta och sanna islam. Som Abdullah ibn Mas'ud sa: "Alaykum bil atiq." Håll fast vid den gamla religionen. Yani den gamla islam som folk var på innan det att de här sekterna uppkom. Innan det att al-Khawarij och al-Qadiriyya och alla de här nya sekterna kom i islam. Den gamla islam är den vi måste gå tillbaka till. Koranen och sunna på sahabas förståelse, som nämndes i denna hadith. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa också: Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat nabiyhi. Jag har lämnat två saker efter mig. Om ni håller fast vid dessa två saker kommer ni aldrig att gå vilse efter mig. Allahs bok och profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. Så länge muslimerna håller fast vid denna, med dessa två, så kommer vi att vara vägledda. Men då vi börjar avvika så kommer vi att gå vilse. Och det är det som har drabbat oss. Och om ni tänker på de två första haditherna, att vi kommer se mycket splittring. Vad var lösningen? Att enas på Koranen och Sunna. Vad är det som har splittrat muslimerna? Det som profeten varnade för i slutet på hadithen. Och jag varnar er för nyinförda saker. Bid'a. Det är det som har splittrat muslimerna. Ideologier som inte hör hemma i islam. Sekter och grupper som inte har någon grund i Koranen och Sunna. Det här är det som har splittrat islam. Och vill vi ena muslimerna så måste vi gå tillbaka till Koranen och Sunnan, till källan, till det som salaf, till det som sahaba var på. Och wallahi, svaren finns i Koranen och Sunna. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Vissa känner till svaren och andra känner inte till svaren. Vissa känner till svaren men vill inte ens följa dem. Det har vi ett till problem. Allah subhanahu wa ta'ala säger inna hadal Quran yahdi lillati hi aqwam. Den här boken, Al-Quran, leder till det som är rätt, till den raka vägen. Ihdina sirat al-mustaqim. Islam är en sann och rak och en ljus väg. Det finns inget tvivel eller oklarheter i den här religionen. Och Allah subhanahu wa ta'ala har lovat muslimerna att om de håller fast vid Koranen, denna bok, så kommer de att få vägledning. Som Allah säger, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Att om ni följer min vägledning så kommer ni aldrig att gå vilse och ni kommer inte heller att bli olyckliga. Och sahaba sa, Allah har lovat i denna aya, att den som följer Koranen kommer aldrig att gå vilse. Och han kommer inte heller att bli olycklig i nästa liv. Och inte heller i det här livet, för sann lycka ligger i att följa den rätta islam. Men man förstår av versen att den som inte följer Koranen kommer att gå vilse. Den som inte följer sunna kommer att gå vilse. Och han kommer att leva i olycka i detta liv och i nästa liv. Som jag har förstått den här principen, att islam har kommit med svaren på muslimernas problem. Låt oss då nämna några av dessa svar. För problemen är många. Så det blir väldigt svårt att ta upp alla problem eller alla lösningar. Men vi tar lite generella lösningar på muslimernas problem. Den första lösningen är att varje muslim rannsakar sig själv och förbättrar sig själv. Förbättrar sin relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kommer inte ändra tillståndet hos ett folk tills det att de ändrar på sig själva. Allah kommer inte ändra ummans tillstånd, muslimernas tillstånd, så länge vi inte ändrar på oss själva. Och den här versen skulle egentligen räcka som ett svar på våra problem. Många har tendensen att när vi ser problem i muslimska umman att skylla på andra. Vems fel är det? Det är judarnas fel. Vems fel är det? Det är USAs fel. Det är ryssarnas fel. Och hit och dit. Det är hukams fel. Men många glömmer bort att rannsaka sig själva. Det är sant. Våra hukam kanske inte styr med sharia. Men frågan är, styr du med sharia i ditt hem? Ja, eller hur? Den frågan borde vi ställa oss själva. Så Allah har i denna ayah beordrat muslimerna att ändra på sig själva. Och de lärde nämligen tafsir på den här versen, som Imam Sa'di, Sheikh bin Baz, att Allah kommer inte ändra tillståndet hos ett folk tills det att de ändrar på sig själva. Versen kan tolkas på två sätt. Antingen ett folk som är bra, de är på islam och lämnar islam, Allah kommer att ändra deras tillstånd till det sämre. Eller ett folk som är praktiserande och börjar att synda, Allah kommer att ändra deras tillstånd till det sämre. Ett folk som är tacksamma till Allah men sen blir otacksamma, Allah kommer ändra deras tillstånd till det sämre. jaza'an wifaqa, i belöning i enlighet med det de har gjort. Tayyib. Och motsatsen, ett folk som är kuffar och blir muslimer, Allah kommer att ändra deras tillstånd till det bättre, till lycka. Ett folk som syndat och gör toba, Allah kommer ändra deras tillstånd till det bättre. Så den här versen är essentiell, den är en grund, en pelare i hela dagens föreläsning. Vad är lösningen på muslimernas problem? Att vi på en individuell nivå förbättrar oss själva. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ni som tror, rädda er själva och er familj från elden. Så det är så här man ska börja. Och det var så här våra profeter började. Hämta till mig en profet av de 25 som nämns i Koranen, som började sin da'wa med att sträva efter politik, efter khilafa, efter makt. Jag känner inte till någon sådan profet. Utan profeternas kall, det var att kalla folk tillbaka till tawhid, till att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen kom god karaktär. Och vissa av profeterna uppnådde nivån av att få istikhlaf, av att få makt på jorden. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också nämnt i många verser i Koranen att de problem som drabbat muslimerna är vårt eget fel. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Ingen motgång har drabbat er förutom att det är på grund av det som ni själva har gjort. Vad är orsaken till svält? Att vi är förnedrade av kuffar i många av våra länder. Att vi har förtryckande makthavare i många av våra länder. Många av de här problemen som kan tas upp. Problemet är att vi själva har syndat. بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Och den här versen, och det finns liknande verser, är det många muslimer som vill blunda för. De vill kolla bort och de vill peka på någon annan. Men vi måste faktiskt vara ärliga och uppriktiga med oss själva. Och inse att felet och bristen ligger i oss. Och vi måste börja med att korrigera oss själva. Våran iman och våran aqida. Och profeten alaihissalam har också nämnt i en annan hadith lösningen på muslimernas problem. Och han nämnde att ett av domedagens tecken, en sak som kommer att hända innan domedagen. Han sa, det kommer en dag, yani idha tabaya'tum bil'ina, den dagen då ni handlar med ina, en form av ränta, och håller fast vid kons svans och nöjer er med jordbruk och lämnar el jihad fi sabilillah, så kommer Allah att straffa er med förnedring tills det att ni går tillbaka till religionen. Hatta tarji'una ila dinikum. Så här nämnde profeten alaihi salam vissa saker som kommer drabba muslimerna, som har orsakat den förnedring som vi kan se idag som muslimer lever i. Det är att de sysslar med ränta, de sysslar med dunya och de har lämnat jihad fi sabilillah. Och inte bara att de har lämnat jihad fi sabilillah med svärdet, och nu talar vi om riktig jihad som är i enlighet med islams principer, inte det här terrorism och sånt, utan en sann jihad. De har lämnat jihad med svärdet. De har lämnat den första jihad, den som man gör med sig själv. Att gå upp och be fajr på morgonen, att en kvinna sätter på sig korrekt hijab, att låta skägget växa, att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Den här jihad som Ibn Qayyim säger, den som inte kan göra den kan inte heller gå och kriga mot sin fiende. Om vi inte kan vinna mot vår inre fiende, hur i hela världen ska vi vinna mot den yttre fienden? Eller hur? Så, vad händer? Allah kommer att straffa oss med förnedring. Och denna förnedring kommer endast tas bort när vi går tillbaka till religionen. Går tillbaka till islam. Så lösningen på muslimernas problem är att gå tillbaka till den sanna och rätta islam. Vissa muslimer tror att lösningen är att gå till demokrati, val, demonstrationer. Jag vet inte vad de hittar på för olika samhällssystem. Det här är inte lösningen på våra problem. Det här kommer bara göra saken värre. Utan lösningen är att gå tillbaka till religionen. Och då kommer en viktig fråga här. Vad är religionen som vi ska gå tillbaka till? Alla kanske är överens, namn, islam är lösningen. Men vad är den sanna islam? Det är den som vi beskrev tidigare. Att följa Koranen och sunnan på sahabas förståelse. Den gamla islam. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Det som var religionen den dagen, som Imam Malik sa. Det är religionen. Och det som inte var religionen den dagen kommer aldrig att vara en del av religionen. Så vi måste gå tillbaka till den gamla islam. Vi behöver ingenting nytt. Och vi behöver inte heller ta bort någonting från islam. Vissa mashallah har kommit med ny islam. Euro-islam. Islam 2000. Man har Europa fiqh där man tillåter saker som Allah har förbjudit. Är det här lösningen på våra problem? La wallahi. Utan lösningen är att gå tillbaka till den gamla och den yani traditionella och rena islam. Och Imam Malik, han har ett uttalande som ulema säger som borde skrivas med guld. Han sa la yuslih akhir hadhihi al-umma illa bima salaha biha awwalaha. Den sista gruppen från denna umma kommer aldrig att få framgång och kommer aldrig att lyckas och få seger förutom med det som gav den första delen av denna umma seger. Vi idag kommer aldrig att få ära och seger förutom om vi går tillbaka till det som gav salaf ära och seger. Och vad var det som gav salaf ära och seger? Det var al-iman, al-taqwa, al-amal salih, al-tawhid. Det var deras tro, deras tawhid och deras goda gärningar. In tansurullah yansurkum. De gav Allah seger, offrade sina liv med den rätta tron. Allah gav dem seger. Har vi gjort det här idag? Jag ska avsluta med en vers från surat An-Nur som nämner lösningen på många av våra problem. Det är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هبشن سسير الله الله لوبتهم بلند إير som tror och gör goda gärningar att han ska göra dem till ställföreträdare på jorden. Liksom han gjorde med dem. Liksom han gjorde dem till sina ställföreträdare som levde före dem. Och han ska ge dem fasthet och styrka åt den religion som han har valt åt dem. Istället för den fruktan som de tidigare levde i så kommer han att ge dem trygghet. På villkor att de endast dyrkar mig och inte sätter någonting vid min sida. I den här versen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala en belöning som muslimerna kommer att få om de uppfyller de saker som nämndes i versen. Det första är att Allah kommer att ge muslimerna makt. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الْاِسْتِخْلَافِ. Allah kommer att göra dem till de som styr och bestämmer. Det här är första belöningen. Och den andra belöningen är att han kommer att etablera religionen och göra islam dominerande. Den religionen som styr i landet. Det är andra belöningen. Och den tredje belöningen. Han kommer att byta ut deras tillstånd från rädsla till trygghet och säkerhet. Tre stora belöningar. Och det här är någonting som varje muslim vill. Vill vi inte att vi ska ha rättfärdiga makthavare? Vill vi inte att islam ska vara det som är dominerande i landet? Och vill vi inte ha säkerhet och trygghet i våra länder? Eller vill vi ha den fauda, den katastrof som råder i muslimska länder? Du går och handlar och du blir sprängd i luften. Är det det vi vill ha i våra muslimska länder? Nej, vi vill ha dessa saker. Trygghet, säkerhet och rättvisa i landet. Men Allah nämner i den här versen tre stycken villkor. Och låt oss kolla om vi tycker att vi lever upp till dessa villkor. Den muslimska umman. Vad är första? وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ. Allah har lovat dem bland er som har iman och gör rättfärdiga gärningar. Iman, de har stark tro. De fullbordar sin tro på Allah, änglarna, böckerna, profeterna. De känner till denna religion. De har tro, övertygelse, korrekt aqida. Och de gör goda gärningar. Vissa idag, de säger vi tror men de gör inte goda gärningar. Vissa försöker göra goda gärningar men de har ingen, knappt någon tro. De gör massa bidda och så. Båda krävs. Och det här nämns på så många ställen i Koranen. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Man måste ha iman och göra goda gärningar. Och sen den sista. som egentligen kan räknas in här, men den nämns separat. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'an. Det sista villkoret, de dyrkar endast mig, de sätter ingenting vid min sida. Och som brodern sa, lever muslimerna upp till detta idag? Att särskilja Allah i dyrkan, att inte göra kyrk? La wallahi, tyvärr. Många muslimer har fallit in i kyrk. Och lever inte upp till den tawhid som Allah sände profeten Muhammed med. Sallallahu alaihi wasallam. Så det blir svårt för oss att förvänta oss att vi ska få det islamiska riket med den perfekta rättvisan och tryggheten när vi själva har brister. Så låt oss försöka fullborda dessa tre. Att gå tillbaka till religionen genom att fullborda våran iman och våra goda gärningar, att de är i enlighet med profeten Muhammed sunna alaihi salatu wassalam, och att endast dyrka Allah med uppriktighet och att inte sätta någonting vid hans sida. Och vi kommer inshallah att nämna mera exempel sen. Wallahu ta'ala alam. Och jag lämnar micken till Yusuf. Jazakumullah
khairan. Vi tackar vår broder Abdul Adud för detta mycket starka och inspirerande talet. Och det känns nästan som att man inte skulle behöva säga någonting mer. Eller hur? Det känns väldigt klart och tydligt efter det här. Och vi såg hur broder nämnde att den allmänna lösningen till de problemen som vi står inför är att vi går tillbaks till korrekt islam. Inte att man går tillbaks till vilken förståelse som helst, utan att man går tillbaks till korrekt förståelse. Det som profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare var på. Och jag tycker det är värt bara att poängtera en liten sak som broder nämnde. Och det är just det här med att vi ofta pekar fingret på andra, eller hur? Det är väldigt lätt att peka fingret på andra. Att orsaken till problemen är det ena och det andra och de tredje. Men hur ofta, på riktigt, vänder vi på fingret och pekar på oss själva? Hur ofta rannsakar vi oss själva? Vilket broder Abdurudud nämnde är ett måste. Att vi måste rannsaka oss själva så att vi kan förbättra oss själva. Innan vi tar paus så ska vi lämna över till vår broder Abu Daud Abdallah. Och det jag skulle vilja fråga, och som ni kanske också frågar er, är att många muslimer ser ju samma problem som vi ser, eller hur? Vi är inte de enda muslimerna som ser det här problemet. Och muslimer som broder Abu Daud sa kanske är överens om att man ska gå tillbaka till islam. Men då är det viktigt, som han sa, att man går tillbaka till rätt islam. Men precis som det finns andra som ser de här problemen, så kommer de också med sina egna lösningar. Muslimer ser samma problem som oss, men många kommer med olika lösningar. Lösningar som inte har något stöd i Koran och Sunna. Och allt utanför Koran och Sunna är fel, som ni vet. Även om en persons avsikt skulle vara god, det räcker inte med att man har en god avsikt. Precis som Ibn Mas'ud sa, hur många är det inte som vill gott men som inte uppnår det? Så vi ber vår broder Abdallah och frågar honom om han skulle kunna berätta lite mer om de här felaktiga lösningarna som vissa muslimska grupper kommer med som lösningar på de här problemen. Förlita fadda.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Först vill jag börja och säga att jag, alhamdulillah, känner mig ärad att jag kan sitta tillsammans med mina två äldre bröder, Abdul Wadud. Yusuf. Och säga att jag kan få äran att sitta framför er och tala i den här fina samlingen utav bröder. Som Yusuf sa, som han började föreläsningen med, så befinner sig muslimerna nu tyvärr i en väldigt jobbig situation. Varje gång man slår på tv eller varje gång man läser i tidningen eller varje gång man lyssnar på radio, så möts man av väldigt tråkiga saker. Väldigt lättsamma saker som man blir väldigt ledsen av när man ser. Muslimerna har halkat efter rent religiöst, politiskt, ekonomiskt, socialt, på många olika plan har muslimerna halkat efter. Men i det här översvallande mörkret som man ser, allt detta mörker som man ibland kan känna när man ser dessa nyheter, när man ser hur det är runt omkring sig i omgivningen, så ser man gnistor utav ljus. Man ser gnistor utav ljus som känner att man kan få hopp. Och wallahi, en av de gnistorna man känner av innan man kommer till en sån här konferens, och den ska handla om det här ämnet, hur vi ska bygga upp den muslimska umman. Och man ser hur mycket bröder och systrar som kommer hit för att lyssna på det. Vilket tyder på att det är väldigt mycket muslimer som vill göra någonting åt saken.
Du täcker mycket med dina händer. Håll ner dig i skaftet extra.
Och denna dag så kommer vi bi'idnillahi ta'ala att tala om hur vi tillsammans ska kunna försöka lösa de här problemen. För efter varje natt så finns det en dag. Och det är den här dagen som vi bi'idnillahi ta'ala tillsammans ska försöka, med Allahs hjälp, försöka förverkliga. Abdul Wadud talade om en väldigt viktig sak också. Och det är att den generella lösningen på alla våra problem är att vi ska gå tillbaka till Koranen och sunnan i enlighet med Salafs förståelse och enligt med Sahabas förståelse. Den muslimska umman har som sagt ett stort sår, ett djupt sår. Det är stora problem. Problemet är inte bara med att muslimer vänder sig ifrån det här såret och inte vill behandla det här såret och inte letar efter ett botemedel. Ett annat problem är att många muslimer försöker bota det här såret och försöker lösa den här situationen, men de använder fel medicin och fel läkemedel för att lösa problemen. Det finns alhamdulillah många muslimer som gör rätt och gör mycket goda saker världen över, här i Sverige, och sprider det som är khair och gör de saker som verkligen behövs för att bygga upp den muslimska umman. Men det finns tyvärr många muslimer som inte gör det som är rätt. Man skulle kunna dra en liknelse när vi ändå har pratat om botemedel och sår och så vidare. Man ser en människa som har ett djupt sår som måste behandlas. Om du kommer en person som är entusiastisk och vill göra någonting åt saken, han är inte utbildad till kirurg eller för att kunna bota det här såret, men han säger att jag vill göra någonting åt saken, så kommer han med sin kirurgkniv och börjar rota i såret och börjar dra och försöka göra det bästa utav det han tror att han kan göra för det. Vad är det som händer? Såret blir bara djupare och djupare. Och såret blir bara större och större. Och det löser inte problemet. Den som ska kunna bota de såren som finns är de som har kunskap, som vet hur man ska bota det och gör det på ett korrekt sätt. För annars så kommer såret bara att bli större och större, och det kommer bara att bli djupare och djupare. Så en av de stora problemen idag är som sagt att man finner många entusiastiska muslimer, och många av dem vill gott, men de försöker lösa problemen på ett felaktigt sätt. Och det är det då jag som sagt ska försöka tala om hur de olika avvikelserna kan ske och hur fel det ibland kan bli när muslimer vill göra gott, men de istället gör det på felaktiga sätt. Det som Abdul Wadud pratade om, det är mittenvägen. Den raka vägen som leder till Allah subhanahu wa ta'alas paradis. Och Allah subhanahu wa ta'ala har prisat den här umman, den här nationen, för att de följer mittenvägen. Och mittenvägen är profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna, den vägen som profeten sallallahu alaihi wa sallam färdades på hans sahabas. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas." På det sätt har vi gjort er till ett medelmåttigt, en medelmåttig nation som färdas på mittenvägen, för att ni ska vara de som vittnar över andra, de andra människorna, och för att sändebudet ska vara ett vittne över er. Den här mittenvägen är den som Abdullah ibn Mas'ud berättade att profeten sallallahu alaihi wasallam visade för dem en dag. En dag så satt sahabas tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam, så sätter han sig på marken och ritade ett streck ett rakt streck i mitten, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, det här är Allahs väg. Sen lite han sträckte till höger och till vänster, höger och vänster, höger och vänster, och sa, det här är de andra vägarna. Och på varje annan väg så finns det en shaitan som kallar till det. Det finns en shaitan som kallar till de andra vägarna. Men den raka vägen är då den vägen som profeten sallallahu alaihi wasallam färdades på. Sen läste han versen att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili. Och det här är sannoliken min raka väg, alltså Allah subhanahu wa ta'alas raka väg som är rätt rak. Följ den och följ inte de andra vägarna, för de kommer ta er bort från min väg, från Allah subhanahu wa ta'alas väg. Det finns väldigt många olika vägar som går till höger och vänster ifrån den vägen som profeten sallallahu alaihi wasallam färdades på. Men rent generellt så går det tillbaka till två stycken huvudsaker som man går av till höger eller vänster. Antingen att man går till överdrift, försöker göra för mycket utav religionen, försöker praktisera mer än vad profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde, försöker lägga till saker till religionen som inte profeten sallallahu alaihi wasallam kom med. Eller att man gör för lite. Man känner att man försöker dra ner på praktiserandet och gör för lite utav det. Ibn al-Qayyim rahimahullah, som är en av de stora lärda, han berättade utav att vissa utav salaf har sagt att Allah subhanahu wa ta'ala beordrar inte med en beordring, förutom att shaitan försöker vilseleda människorna åt två olika håll. Antingen till att gå till överdrift eller till att göra för lite. Och shaitan bryr sig inte vilken av de två sätten han lyckas använda sig av. Och Ibn Qayyim har också nämnt att shaitan kan se hos en människa. Vissa människor har i sin personlighet att de är extrema, eller de har viss hårdhet i sig och lutar hela tiden till att de vill gå till det extrema. Då försöker shaitan vara på dem så att de ska gå till det extrema och pusha de här grejerna. Vissa människor vill hela tiden ta lite lätt på saker och ting och är mjuka av sig. Och på det sättet så fick shaitan lura dem att få färdas åt det andra sättet. Så man ska akta sig för de här två tillvägagångssätten. Att man antingen gör för mycket och går till det extrema, eller att man gör för lite. Och de här två vägarna kan vi finna representerade bland de personer som försöker korrigera den muslimska umman idag. Det är som sagt många muslimer som är entusiastiska och vill korrigera. Men vissa av dem försöker korrigera det muslimska tillståndet genom att de går till det extrema, och vissa genom att de gör för lite av religionen. För att först prata om dem som går till det extrema. Det är det vi kan finna representerat i dem som ansluter sig till diverse olika terroristgrupper. Extremister som gör saker och ting i islams namn, som islam är helt fri ifrån. Och det är oftast entusiastiska ungdomar, för de flesta som går med i de här grupperna är ungdomar, som vill göra någonting väldigt snabbt, ha en snabb lösning. Man ser vilka stora problem det är i media, och man tänker att lösningen är att jag ansluter mig till en sån grupp, jag springer någonstans eller jag gör någon attack eller någonting. Det blir jätteuppmärksammat i media, det ser ut som en snabb lösning, någonting har hänt, jag har verkligen gjort någonting. Men vad är resultatet? Vad har man kommit fram till efter det här? Hur bra och hur mycket gynnade det egentligen muslimerna när allting har lagt ner sig? Visst, man fick mycket uppmärksamhet i media och många personer pratade om det, men gynnade det muslimerna? Och man finner att de här grupperna framför allt skadar muslimer. Nästan alla attacker som man ser av de här terroristgrupperna sker var någonstans. Sker i Pakistan, sker i Yemen, sker i Egypten, sker i Saudi förut, Somalia, överallt. Nästan alltid i muslimska länder. Och när de sker i icke-muslimska länder som är förbjudet och man får absolut inte göra det, så vilka är det som drar mest skada av det? De anser att det ska vara tillåtet att man ska skada icke-muslimer att göra de här attackerna i till exempel Sverige eller andra ställen. Vilka är det som drar mest skada efter det här sen? Vilka är det som verkligen har skadats av de här attackerna? Som den här självmordsattacken som skedde i Sverige. På en mitt öppen gata. Vilka var det som skadades av den här grejen? Hur mycket drog inte muslimerna skada i media och att de blev häcklade och att det försvårade saker för dem att praktisera sin religion? Hur många fick inte problem med sina föräldrar efter det när de började praktisera? Vilka var det som drog skada av det? Vad var det man kom fram till? Samma sak. Titta på de här handlingarna. Titta inte bara på handlingen i sig, utan titta på dess resultat. Den här grejen som blev väldigt uppmärksammad i media häromdagen med den här gruppen som kallas för Boko Haram i Nigeria. Gick in till en skola och kidnappade 200 skolflickor när de sitter och pluggar i skolan. Och gömmer dem borta i djungeln. Och sen håller diverse olika tal där de tillskriver sig att det här är någonting islamiskt. Och nämner kanske verser från Koranen eller liknande. Vad har det här gynnat islam? Att kidnappa unga tjejer som sitter och pluggar. Vad har det här kunnat bygga upp den här umman? På vilket sätt har det varit nytta i det här? Vad har de här olika attackerna som har skett? Vare sig det är muslimska länder eller icke-muslimska länder. Vad har det gynnat? Vad har det gynnat att man gick och sprängde ett tåg borta i Madrid? Att man sprängde ett tåg borta i London? Att man går och spränger, som häromdagen, att de gick och sprängde elkraftverken utanför Sana'a, Jemens huvudstad. Så det blir helt mörkt i flera dagar i Sana'a. Så sjukhusen inte ska kunna ha el. Vilken nytta finns det i den här grejen? Det finns absolut ingen nytta. Och muslimerna har aldrig gynnats av det här. Så jag varnar mina bröder och jag varnar mina systrar att låta sig luras av det här. Jag vet att det är lätt att man låter känslorna svalla över. Och jag vet hur de här YouTube-videorna ser ut. Och jag vet budskapet som finns i de här energin. Som uppmanar att man ska göra såna här grejer. Och videorna kan se lockande ut. Och det påminner ofta många personer om de videorna som man brukade kanske titta på. Actionfilmer man brukade titta på förut. Och tycker att det här passar en. Men det är inte det det handlar om. Att man tycker att någonting är häftigt eller man tycker någonting är coolt. Det är inte det som är det viktiga. Utan det viktiga är att man ska följa Koranen och Sunnan. Och göra saker och ting korrekt. Och det handlar inte bara om att göra någonting. Utan det handlar om att göra det som är korrekt. På andra sidan så finner vi muslimer som försöker rätta till muslimernas tillstånd genom att de gör för lite. Eller att de vill föra in andra ideologier. Och de går till en, det blir helt fanatiskt i deras tillvägagångssätt när det kommer till politik. Att man ser inför valet, och ni kommer säkert se det här snart, när det kommer vara val snart i Sverige. Att khutba efter khutba så pratar de om valet. Rösta på Socialdemokraterna, rösta på Moderaterna. Khutba, profeten sallallahu alaihi wasallams minbar, som han brukar använda på fredagar för att undervisa muslimer om deras religion. Så står de och pratar om att man ska rösta på Socialdemokraterna, eller rösta på Moderaterna, eller rösta på något annat parti. Är det den här respekten man ska ge till den här platsen, den här islamiska platsen som man ska sprida budskap om islam, att stå och prata om politik i ett land på det här sättet? Även de här demonstrationerna som Josef pratade om. Om vi tittar till exempel, jag kommer ihåg jag var med i början av Irakkriget år 2003. Det var miljontals människor världen över som gick ut på gatorna för att demonstrera mot Irakkriget. Vad var det som hände? Stoppade det här någonting? Var det så att Bush och Blair sa att nej, okej, vi ska inte attackera på grund. De bryr sig inte ett dugg. De här demonstrationerna ser man aldrig leder till någonting gott. Och det är knappt något beslut som någonsin har ändrats på grund av de här demonstrationerna. Man går ut, man skriker, man hojtar. Vissa människor går och kastar sten på poliser. Man är arg på Bush borta i USA. Man kastar en polis på Peter Svensson som står ute på gatan. 1 kilometer från amerikanska ambassaden. Ägg på honom. Vad finns det för nytta i det här? Vad har man kommit fram till? Att stå och skrika och stå och hålla på och hojta. Och gå runt med plakat. Visst, det kan kännas häftigt. Man kan få en kick. Man tycker att jag gör någonting för den muslimska umman. Jag står här, jag kastar den här stenen. Nu händer det någonting. Vad? Vad är det som hände? Alla de här anti-Israel-demonstrationer och Palestina-demonstrationer. Vad är det som har hänt? har det lett till att någon bosättning inte har byggts borta på palestinsk mark? Har det lett till att Israel har slutat attackera muslimerna i Palestina? När man står och skriker ungefär en kilometer där avspärrningen brukar vara från Israels ambassad. De hör inte ens vad man säger. Man står bara där och skriker och höjtar och slösar sin tid. Det leder inte till någonting gott. Och man kan fråga sig en fråga. Finns det en enda vers i Koranen som uppmanar till att vi ska göra det här? Finns det en enda hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam som är autentisk? Som uppmanar till att man ska göra det här? Brukar det sahabas göra det här? Brukar det sahabas åka till romarriket och gå ut på gatorna i Rom och stå och demonstrera? Var det här någonting de gjorde? Var det här någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam kallade till? Om det inte var någonting som profeten sallallahu kallade till, så är det inte någonting som vi heller bör ta till som metod. Ett problem också med när man försöker gå in i det här politiska spelet alldeles för mycket är att ge sig in i politik när muslimerna är på den svaga sidan, så leder det till en väldig massa kompromisser som man finner. Att för man ska kunna få en del av politiken, få vara med i ett politiskt parti eller få en del av riksdagen eller liknande, så leder det till en väldigt, väldigt massa kompromisser. Och många av de personerna som ger sig in i det här säger uttalanden som kan vara extremt farliga. Säger saker och ting som kan gå klart och tydligt emot islam. Du skulle kunna fråga de här personerna, kan ibland tillskriva sig till att det är de som ska rätta till den muslimska umman. Och de säger saker och ting som wallahi, du skulle kunna fråga en vanlig muslim som inte har koll på mycket alls om sin religion. Kan man säga en sån här sak om islam? Han ska säga, la wallah, det är haram, man får inte säga det här. Och de här personerna ska påstå att de ska rätta till den muslimska ummans tillstånd. Och de går istället och säger saker och ting på grund av de här politiska kompromisserna. Så säger de saker och ting som går helt och hållet emot islam. Allah azza wa jalla börjar den här boken med att säga, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Det här är en bok som det inte finns någon tvivel om. Man kan inte kompromissa på det här sättet för att man vill nå åt vissa världsliga mål eller vissa politiska mål. Vår religion är alldeles för dyrbar för oss att man ska kunna göra en sån här sak. Och en grej också som jag vill påminna mina bröder om och uppmana till att man ska tänka på är att många av de här muslimska grupperna som lägger väldigt mycket vikt på politik och pratar om att ni måste rösta och det här partiet, de kommer gynna muslimerna så mycket. Om man väl tittar på vem det egentligen de gynnar, så är det inte muslimerna som grupp i sig, utan det är den islamiska grupp eller den politiken som vill ha de här rösterna. Han lurar muslimerna i islams namn och säger, rösta på socialdemokraterna för de gynnar oss muslimer, så ska kunna få en väldigt massa röster. Sen vad är det man ser? Som resultat, att det är egentligen att deras organisation ska få mer pengar, deras organisation ska få mer hjälp, deras organisation ska få si, deras organisation ska få så. Självklart, det kan finnas vissa nyttor som kan vara mer generella än så, men i många fall så handlar det om personliga vinningar. Men man använder islam som ett tillvägagångssätt för att kunna nå fram till de målen som man vill ha. Man måste också komma ihåg att de här kompromisserna, det tar aldrig slut. Och det har jag märkt. Under de här åren som man har kunnat följa det här politiska spelet som har skett, så blir det oftast, man går längre och längre ifrån. Och vi nämnde att för att muslimerna ska kunna bygga upp sin umma, vad är grunden? Man ska gå tillbaka till sin religion. Men det leder istället till att man kommer längre och längre ifrån. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Varken judarna eller de kristna kommer vara nöjda med er förrän ni följer deras religion. Förrän ni helt och hållet gått ifrån. Det går stegvis. Men det leder bara längre och längre ifrån. Så trots att många av de muslimerna säkert vill väldigt gott och vill göra gott för muslimerna, när de går med i de här grupperna och vill göra såna här grejer, så måste man titta på resultaten. Och man måste se vad det här lett till. Och att det inte har gynnat muslimerna och inte gett dem resultaten som många har hoppats på. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda våra bröder. Vi säger inte det här för att vi vill klanka ner på folk. Eller för att vi vill driva med folk eller liknande. Wallahi, det är aldrig avsikten. Utan det handlar om att man måste klargöra den här grejen för att vi vill påskynda uppbyggandet av Umman. Och wallahi, de här grejerna drar bara ner och raserar det som försöker byggas upp. Så det handlar inte om att trycka ner folk eller klanka ner på folk, eller att man ska tro att man är högmodig och bättre än folk och så vidare. Utan det handlar om naseha, att man vill gott för de här personerna och att de inte ska fortsätta att göra saker och ting som skadar muslimerna. Och man vill inte att andra muslimer ska falla i de fällor som de har fallit i. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda de bröderna som håller på det här sättet. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss alla till det som han är nöjd med och det som han är, det han älskar.
Amin.
Sallallahu alaihi wa sallam.
Jazakallah khair.
Barakallahu fik. Vi tackar vår broder Abdallah för detta klargörande. Och en mycket viktig punkt som han påpekade var hur farligt det ibland kan vara att följa sina känslor. Som vi sa inledningsvis, vi blir alla berörda av det som vi ser och det som sker i den muslimska världen. Det är ingen lätt sak. Det är ingen som tar lätt på de här frågorna. Men frågan är, ska vi lösa det i enlighet med vad vår religion har beordrat oss med, eller ska vi lösa det på något annat sätt? Så det är mycket farligt att vi följer våra känslor i de här sakerna, eller att vi tror att vi bara ska titta på resultat. I islam är det inte så att om resultatet blir bra så är handlingen bra. Även om resultatet skulle bli bra av en handling, så måste handlingen fortfarande vara i enhet med Koran och Sunna, eller hur? Handlingen i sig måste vara korrekt, annars accepteras den inte av Allah Azza wa Jal. Även om, och jag säger om, resultatet någon gång skulle vara bra. Vi såg också hur brodern nämnde hur farligt det är att gå till överdrift åt ena eller andra hållet. Och hur shaitan lockar människor att antingen bli extrema åt det andra hållet, eller det ena hållet, eller åt det andra. Och hur viktigt det är att vi istället håller oss på medelvägen. Jag vill bara påpeka en väldigt kort sak innan vi går på paus. Och det är att ingen ska någonsin säga att det är extremism att praktisera sin religion. Att praktisera korrekt islam kan aldrig någonsin vara extremism. Ni hör det här ibland bland folk. Ni ser det ibland i media. Och vi hör det ibland tyvärr från föräldrar eller släktingar eller äldre, som säger att det är extremism att klä sig på ett visst sätt. Vi såg det inte för länge sedan i media hur en av Sveriges så kallade imamer gick ut och sa att ett tecken på extremism är att man klär sig på det här eller det här sättet. Och allt han nämnde var i enhet med profeten sallallahu alaihi wa sallam. Han sa ett tecken på att era barn blir extrema är att de odlar skägg. Ett tecken på att era barn blir extrema är att de har korta kläder. Ett tecken på extremism är att era döttrar täcker sig. Ett tecken på extremism är att era barn ber sina böner i moskén. Ett tecken på extremism är att de närvarar i föreläsningar. Är det här extremism? Det är aldrig någonsin extremism att praktisera islam korrekt. Det är aldrig någonsin extremism att männen, bröderna, går och ber i moskén, som är en plikt för dem. Det är aldrig någonsin extremism att följa profeten sallallahu alaihi wa sallam. Hur kan det vara extremism att lära sig sin religion? Men däremot så uppmanar vi alla ungdomar och alla föräldrar som är oroliga för sina ungdomar att titta på vem era barn och ungdomar går till. Och vi uppmanar också ungdomarna att själva titta på vem är det vi går till om vi ska lyssna på föreläsningar och ta kunskap. Vem är det vi lyssnar på internet? Vem är det våra barn lyssnar på internet? Det här uppmanar vi folk till. Det här är något vi själva gör. Men inte att det i sig är extremism att lära sig sin religion. Däremot så är vi med er vad gäller att vara noga med vem man tar sin kunskap ifrån. Vare sig det är på svenska eller engelska eller arabiska eller något annat språk. Nu har vi under de här två talen tittat på grunderna till de här problemen och lösningarna på dem. Vad som skulle behövas nu är några praktiska tips på hur du och jag och vi alla i våra liv praktiskt kan göra någonting för den muslimska umman. Men först vill vi ta en paus. Så vi försöker mötas tillbaks här om 20-25 minuter. Någonting sånt. 5 i kan vi säga att vi börjar igen. Och då menar vi 5 i. Inte att vi säger 5 i och så kommer alla kvart över. Utan vi tar en 25 minuter. En bensträckare. Systrarna, må Allah belöna dem, har förberett fika. Och fritt att mingla i 25 minuter, så börjar vi inshallah klockan 5 i. Och jazakumullahu khaira. Sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.